When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd rullar igång sin 11:e säsong, kan du fatta Makoto? 10 år har vi hållit på med det här. Helt fantastiskt. Och vi kliver då in i säsongen 23-24 här och nu. Och vi spelar in det här, då är det onsdag. Det är helt enkelt 2 dagar kvar tills första matchen spelas, nämligen den mellan Manchester City och Burnley. Fredag kväll, och så är vi igång. Herregud, det känns som att vi precis blev klara.
Ja, alltså den här sommaren har gått löjligt fort. Det var väl några dagar sedan man insåg, ja just det, det är dags att fixa sitt Premier League fantasy-lag och det är dags att börja fundera över det ena och andra, och ligasäsongen drar igång.
Och det har varit ett helt hysteriskt transferfönster med tanke på Saudis påverkan på allting. Det är som att allas planer har fått sättas ur sidan lite grann. Ingen var riktigt beredd på den här massiva investeringskampanjen som man skulle dra igång därifrån. Rätt mycket business kvar att göra, tror jag, innan deadline för ganska många klubbar. Vi kommer komma in på det. Stora klubbar också. Visst, kanske Manchester City och Arsenal, ettan och tvåan från förra året, de är nog hyfsat färdiga.
Är de verkligen där? Det är de som jag kanske ser som inte färdiga också.
Ja, men sen har vi Manchester United inte klara, Chelsea inte klara, Liverpool inte klara, Tottenham nog inte klara, Brighton måste göra något.
West Ham är absolut
West
inte
West
klara.
West Ham är definitivt inte klara. Ja. Ja, och de håller på just nu. Så det vi säger här idag, det kommer, jag menar, vi kommer prata om ett Tottenham där Harry Kane fortfarande är med i truppen. Det vet vi ju inte ifall han är imorgon.
Imorgon lär väl fortfarande vara det, men vi vet inte om man kanske är där till premiärtruppen mot Brentford. Det känns väl oklart just nu.
Så att, ja, det är som det är när man ska göra sånt här avsnitt och transferfönstret fortfarande är öppet. Hur som helst, vi ska gå igenom alla lag i bokstavsordning, så som är brukligt. Och då börjar man helt enkelt med Arsenal.
Ja, och ett Arsenal som ju redan har fått lyfta en titel dessutom när de slog
Emirates Cup, menar du?
Nej, jag menar den där skölden, du vet. Den där Community Shield.
Jag vet. Det är ungefär lika viktiga.
Leandro Trossard där i 11:e tilläggsminuten. Det kan vi också vänja oss vid, ska sägas. Långa matcher, för det verkar vara nya direktiv där om så att man... Man ska köra VM-reglerna, eller man säger, på tilläggstid och räkna i princip allting.
Och det är ju inte helt ovanligt att man introducerar nya regler, nya förhållningssätt i ett VM till exempel, och sen till säsongen som följer efter. Så har vissa ligor, och ofta då till exempel Europaspel och såna här saker, tagit efter. Vi jag minns när, visst var det VM 94, va? Den klassiska VM-sommaren när man införde att man kan stå offside och inte vara deltagande i spelet, så blir det inte offside, infördes då. Innan, före det så var det offside bara om en spelare kunde stå på andra sidan på andra sidan planen. Stod han offside så blev det offside när bollen slogs.
Vid den åldern kunde inte jag offside-regeln, för då var jag typ 2 år gammal.
Ja, jag minns att det också gjordes ett mål. Undrar om det inte var Saudiarabien som gjorde ett kontroversiellt mål där en boll slogs igenom mot en offside-stående spelare som helt enkelt bara ignorerade den, och samma spelare som då slagit bollen sprang efter den och blev fri med målvakten, och backarna stod bara och slog ut med händerna och undrar vad fan det inte blev.
Ska jag säga så att Saida Lovairan var ju riktigt, riktigt snabb dock. den gamla saudiska anfallaren där.
Det var han som gjorde det?
Jag vet inte om det var just han som gjorde det, men det är väl en av de här namnen som man har koll på från den upplagan. Men det ska vi inte prata om saudiarabiska VM-laget 94.
Utan varför inte? Vi ska... Arsenal var det vi skulle till.
Ja.
Alltså, satsar stort uppenbarligen. Man har slagit transferrekord i Declan Rice. Man följer mot slutet av förra säsongen. Ledde ju rätt länge. Det kändes som att man typ hade den där titeln i sin hand någonstans där i februari. Men i slutändan var man inte riktigt nära att hota City ändå. Man följde igenom för mycket. Alltså truppen var för tunn. Dessutom så har man Europaspel i år. Det känns som att truppen nu är bredare på mitten, även defensivt. Men vem ska göra målen? Gabriel Jesus opererade nyligen knät. Man har värvat Kai Havertz som absolut kan spela forward, men det har han ju testat som i Chelsea nu i ett par säsonger utan speciellt mycket framgång, och det var ju inte tanken som Arteta hade med den övergången. Har ju fått spelas där uppe nu och sen Gabriel Jesus då fortsatt dras med svåra skadeproblem.
Alltså Arsenal visar väl att man kan gå ganska långt utan att ha en utpräglad första målskytt, så att säga, en tanke på att det var ju Ödegård och Martinelli och hela gänget som delade på det ansvaret förra säsongen. Nu ska man inte dra allt för stora slutsatser av en supercupfinal. Det kan vi väl minnas från förra året när Darwin Nunez överglänste Erling Braut Haaland fullkomligt, och ja, så vart det ju inte riktigt under säsongen sen.
Det vart det inte.
Men samtidigt så får jag ändå känsla utifrån hur Arsenal spelade och sättet de agera, och framförallt då värvningen de har fått in, hur de har kommit in i laget. Ja, Declan Rice har pratat jättemycket om i Silly-podden, att ja, han var ju vital för dem att värva, och han kommer ju vara helt vital för dem under säsongen. Jurjen Timber som gick in på vänsterbacken här i Sinchenkos frånvaro, som kommer vara jättenyttig för dem som tredje mittback, som vänsterbacksalternativ, som var det nu är, otroligt skicklig försvarsspelare.
Högerbacksalternativ också.
Ja, men kort och gott en så här uppgradering på Tommy, så kan man väl säga att han är, och yngre. Och sen då Havertz som väl är den som är lite mer diffus, vart ska de få in honom exakt? Nu fick han ju spela forward här senast, före då Edin Ketia som spelat för det mesta på försäsongen. Men känslan jag får är att Arsenal har närmat sig. De har närmat sig, och de framförallt då i en enstaka match en mot en skulle kunna mäta sig. Åtminstone med City som är lite trögstartade som de just nu är. Vi ska komma ihåg att City imponerade inte alls.
De ofta är faktiskt, om man ska vara.
Ja, men de vet ju också att de har råd att vara det. De hade råd att vara i fjol när de bara går in på våren och sköljer över allting och ingen kan stoppa dem. Och det kan mycket väl bli samma sak kommande säsong. Men jag är inte övertygad om att City kommer gå rent de första matcherna i Premier League. För jag tror att de är ganska småtrögt startade, vet inte, lite liksom småbakfulla från trippel liksom säsongen de hade. Varit i Japan där de haft det trevligt under försäsongen också. Vi får väl se. Det kändes lite så här bara... Ja, lite smålojt alltihop som de visade. Sen är det ju vissa frågetecken de har i truppen. Gündogan är ett jättetapp. Matteo Kovacic.
Vi kommer till Manchester City.
Ja, just det. Vi kommer till just det. Vi ska gå i ordning här.
Vi ska inte lämna Arsenal bara för att vi nämnde City.
Nej, jag fastnar i den där Supercup-finalen fortfarande. Ja. Men Arsenal, som sagt, de har närmat sig och de har värvat. Ett av de lag som har värvat absolut bäst i
toppen. Utan tvekan. Jag tycker fortfarande att de är en forward kort i det där laget. Jag tycker att det finns plats, även med en frisk Gabriel Jesus, så finns det plats för en forward till i den där truppen.
Men då, alltså Balogun ska de ju sälja.
Ja.
Det kan vi konstatera.
Ja, de har inte räknat in överhuvudtaget.
Nej, och då räknar du ju in att de har Edin Ketia, Reece Nelson och Kai Havertz när han då får vikariera där som anfallsalternativ.
Det tycker jag är för tunt.
De valde ju att förlänga med Reece Nelson av en anledning.
Gabriel Martinelli finns där, han är ju... ytter med en forward.
Icke att förglömma att Trossard kan spela i den centrala rollen. Jag tror Trossard kan få en väldigt viktig roll också kommande säsong. Det är en spelare som inte gnäller på sin speltid, som kommer in och alltid gör ett gediget och nyttigt jobb. Jag tror att han, med liksom facit i hand, tycker en helt fantastisk värvning för oss som de gjorde det där vinterfönstret. Han kan användas centralt med.
Men den där tydliga närvaron i boxen är väl den jag saknar, om jag ska vara ärlig. Blir mycket på Sakas axlar i det kreativa offensiva spelet, att gå i djupled, att dra isär. Det blir ett annat lag utan Bukayo Saka, och så har ju alla lag. Alla lag har ju stjärnor som inte står och faller med, men där det ideala spelsättet förutsätter att den här spelaren är tillgänglig, och Bukayo Saka är en sån, skulle jag hävda.
Sen finns det ju sparkapital i, alltså, Fabio Vieira. Hur har han börjat hitta, bli varm i kläderna nu också och kan växa ut? Emil Smith Rowe verkar väl ingå i planerna på ett annat sätt än man kanske gjorde förra säsongen nu också. Så det finns ju ett sparkapital för Arsenal som verkar, som tycker i alla fall att Arteta litar på ganska mycket. Sen var det väl ingen som kunde vänta sig att de skulle känna att med målvaktsposten ska vi nog fila till lite, för David Raya uppges ju vara klar och är på väg in, inbokad medicinsk undersökning på torsdagen här nu, och det är ju inte helt 100% säkert. Jag har väldigt svårt att säga att Raya skulle gå med på det här om han är tänkt att bara vara en rak ersättare till Matt Turner och sitta på kvisten, för det är, vissa kan argumentera för att det till och med liksom i vissa aspekter av spelet är en bättre målvakt än vad Aaron Ramsdale är. Nu tycker jag väl att det är svårt att argumentera mot det. Ramsdale har varit fenomenal för Arsenal.
Och han kommer inte gå in och peta Ramsdale. Det ser jag som...
Ja, absolut inte i början av säsongen. Men då undrar jag varför Arsenal överhuvudtaget gör den här värvningen, om de inte har någon form av tanke. Det är mycket frågetecken kring att de betalar de pengar de gör för att hämta David Raya i det här läget.
Jag har nämligen Ramsdale i mitt fantasylag, så att de får fan i mig spela honom. Från Arsenal då till ett annat lag som hade en fin säsong förra, även om det började trögt. Aston Villa låg på 14:e plats, 15:e plats, något sånt där, när Steven Gerrard fick sparken och Unai Emery tog över, och nu har han återförenats med den gode Monchi. Tillsammans har de gjort underverk förut med precis den här typen av alltså den här platsen i på något sätt en fotbollshierarki. Alltså Aston Villa, det är en stor klubb i en stor stad, det finns massa supportrar, det finns uppenbarligen rätt mycket pengar. Man är inte ett av de här storlagen i ligan. Man kan liksom agera lite grann på ett sätt som man gjorde när man var i Sevilla. Jag tycker att den positionen som Aston Villa har påminner rätt mycket om den som Sevilla hade när de började ta fart där. Sen är det klart att Aston Villa har mycket mer pengar. De värvar Pau Torres, de plockar in Juri Tielemans från Leicester.
Diaby framförallt.
Och Diaby från Leverkusen. Jag menar, de är ett bättre lag än de var förra säsongen. Dessutom så har de Unai Emery från början, vilket gör att de kommer inte bli taktiskt utmanövrerade av någon. Han är en av de bästa taktikerna, skulle jag säga, i hela ligan. Men de har Conference League att hantera. Det kommer ställas lite andra krav på truppbredd och så vidare med tanke på det. Samtidigt så måste man säga att Aston Villa är favoriter att ta hem den här Conference
League. De lär vinna Conference League. Jag vet att det låg fast redan nu med mig som tränare. Nej, men Villa ser ju jättespännande ut. Såklart, de spelare vi har nämnt här nu är ju jättefina värvningar som de har fått in. Sen är det ju, många andra klubbar runt där som också vill ta de där Europaplatserna, och för det hade varit ett fiasko rakt av om man inte skulle lyckas nå dem.
Topp 6 är inte lätt i år alltså.
Det kommer finnas klubbar som är genuint missnöjda när den här säsongen tar slut. Det är en sak som vi kan slå fast. Aston Villa kan mycket väl bli en av dem också med tanke på konkurrensen, men det kan ju Aston Villa alla möjligheter också att med, om de får flytet, börjar poängen börja trilla in, allting sitter, och en spelare som Diaby till exempel verkligen blir den supervärvning som jag ändå tror att han kan bli, ja, då är ju Villa en kandidat för att utmana inte bara om en topp 6-placering utan till och med en topp 4-placering. Men som sagt, det är truppredden som är lite frågetecken. Möjligtvis då, om man ska hantera Europa och liga.
Sen dröjer det väl lite grann innan nu motståndet blir sånt för Aston Villa i just Conference League att man måste spela de absolut viktigaste nyckelspelarna match ut och match in.
Man kan ju hoppas att det här innebär mer matchminuter för en viss Robin Olsen under säsongen. Att han kanske får gå in och spela lite mer. För Emi Martinez kommer han ju inte peta.
Nej,
och Emi Martinez blir ju kvar nu. Det verkar ju vara helt tyst kring att han ska flytta nu. Det var ju mycket snack om det tidigare i sommar, men nu verkar det vara helt helt utagerat på så vis. Så att där får man väl hoppas att det blir lite mer speltid för den svenska landslagsmålvakten i alla fall.
Så är det. Från Aston Villa då till ett annat spännande lag, Bournemouth, som sparkade Gary O'Neill efter succésäsongen då han ju klev in efter var det tre matcher, vände det där skeppet helt och hållet. Nu har också Bournemouth spenderat lite pengar. Det är inte jättemycket, det är inte liksom, vi är inte uppe på några Aston Villa nivåer eller sådär, men man har spenderat ungefär 800 miljoner på nya spelare. Bland annat Traoré då från Sassuolo, Justin Kluivert från Roma, Milos Kerkis från AZ, och så har man då köpt loss Romain Favre.
Ja, från Lyon. Lyon. Det är en jättespännande värvning. Ja, ja, vad gillar den.
Så att det och sen, man har egentligen bara tappat en spelare, det är Jefferson Lerma som man släppte till Crystal Palace. Jag tycker Bournemouth ser spännande ut, och sen så det här är ju också så att Iraola, det här är ju deras Graham Potter moment. Alltså vi kommer ihåg då när Graham Potter tog över Brighton, och man undrar, alltså Brighton hade precis tagit sin bästa ligaplacering någonsin i Premier League, sparkat Houghton, man förstod ingenting, tog in Graham Potter och plötsligt tog man det där steget som så många ansett var liksom omöjligt för en liten klubb som Brighton. Men Bournemouth, det är inte så långt från Brighton rent geografiskt heller. Det finns tankar runt det, och Iraola är jättespännande.
Ja, alltså Iraola gillar man ju skarpt, det han gjorde i La Liga med Rayo, och jag gillar det han gjorde med Mirandés i Segundan innan det, och enligt mig ett av de absolut intressantaste tränarnamnen man kunde hitta i La Liga. Jag är fortfarande chockad att Atleti Klubb inte plockade hem sin gamla trotjänare till den där tränarbänken på ett eller annat sätt, eller försökt åtminstone. Vet inte jag hur nära det har varit och hur mycket de har försökt, och Iraola resonerar. Men att han kommer till Premier League nu, är det blir väldigt, väldigt spännande att följa. Jag tycker också att man tittar på de värvningarna de gjorde i vintras med Dango Atara, Senesi och så vidare som kom in. Jättebra förstärkningar som Bournemouth har gjort. Det är smarta värvningar. Det är värvningar som signalerar att de vet vad de håller på med i deras scoutingverksamhet. Och jag tror ju att de kommer att vara en väldigt positiv överraskning den här säsongen. Men det är också för att jag har en väldigt stor tilltro till Andoni Iraola som tränare. Men vi får se om det nu skulle börja lite svagare. Kan ju börja storma ganska fort också, med tanke på att du gjorde av med O'Neill och valde att göra det här ganska drastiska åtgärden mitt under säsongen, och ändå gå för ett namn som man får säga i Premier League-sammanhang faktiskt är oprövat, för att det inte är så länge Iraola har varit igång i Spanien. Det är inte så stora framgångar i ligan han har hämtat med Rayo, förutom att han har hållit dem väldigt långt från bottenstrid. Absolut, han har tagit både Rayo och Mirandés dessförinnan till cupsemifinal, vilket är otroligt imponerande i sig. Men det är en annan sak att gå in med det här Bournemouth i Premier League, så är det ju.
Ja, verkligen. Det är mycket som är ett oskrivet kort med Bournemouth nu, men de satsar i alla fall. De ger det här verkligen chansen här och nu. Och det är tydligt, tycker jag, att man ser det här, de klubbarna, alltså små klubbar som nu gör sin andra säsong i Premier League. De har fått den här ekonomiska bufferten, man har fått fylla på pengadepåerna. Nu kan man börja spendera lite grann och börja tänka uppåt. Innan så har det handlat om att vi måste kriga oss till ett nytt kontrakt. Vi måste vara försiktiga med pengarna vi har, för åker vi ur så behöver vi kunna förstärka. Vi kommer behöva släppa spelare, det kommer bli svårare att handla och så vidare. Ja, det är jättespännande, för de är inte ensamma om att göra det. Ett annat lag som satsar framåt är Brentford. Har ju också överraskat på oss under de senaste säsongerna, och verkligen överträffat. Ett lag som verkligen är, där summan är större än delarna, om man säger så.
Det är Brentford.
Det är liksom själva kännetecknet för Brentford. Har värvat Nathan Collins från Wolves, tycker jag är en spännande spelare, mittback, irländare. Tagit in, vad heter han då? Schade.
Kevin Schade, ja.
Ja, från Freiburg tillsammans med målvakten och Flecken, som man har tagit in.
Chade köps ju loss efter att ha varit på lån. Han gjorde ju ingen glad under sin första säsong. Men han är väl tänkt då att lyfta lite här nu när luckan efter Ivan Toney måste fyllas. Mm. Absolut, har ju spelat som Beum och så vidare som gjorde galant här under våren. Men ja, Chade, vi får se om andra säsongen kommer bli starkare för hans del. Det är en spelare de tror väldigt mycket på i alla fall på sikt. Ung tysk forward.
Verkligen.
Jag har väl mina tvivel kring om de kan slå över sin vikt ännu en gång Brentford. Det är väl lite den känslan sen, absolut. De har fått behålla Frank på tränarbänken, vilket ju såklart är jätteviktigt. Och han betyder ju A och O för den här klubben. Där pratar vi någon som allting har kollapsat om han skulle dra. Mm. För han har byggt upp någonting väldigt beundransvärt i Mad the Beast där då. Målvaktsvalet de gör nu, alltså Raya flyttar ju som sagt på väg till Arsenal. Med Fläcken, de har tagit in en av Bundesligas bästa målvakter förra säsongen. Jättebra, smart värvning. Jag var lite förvånad att de gjorde det så tidigt som de gjorde. För de satte sig själva i ett lite knepigt förhandlingsläge om David Raya med tanke på att alla vet att de måste bli av med honom. Men de ville väl inte heller missa möjligheten att plocka en målvakt som Fläcken när de fick den. Så de tog honom på Fläcken rakt av, så att säga. Förlåt.
Sådär, ja. Otroligt, inga svenskar kvar i truppen heller, med Pontus Jansson till Malmö och Saman Ghoddos till en okänd destination. Hans kontrakt gick ut och har ingen klubb än så länge, vad jag vet.
Det är väl det Malmö-snacket, men jag tror inte det blir så mycket av det här, va? Nej, även känslan. Det fönstret är ju också öppet fortfarande, ska sägas. Nej, men Brentford, det hade... Om de når samma höjder som de gjorde förra säsongen, då har de återigen lyckats få summan av individerna att bli större än liksom.
Ja, men för Brentfords del så tror jag att det här kommer vara lite av en mellansäsong. Man har påbörjat den här ombyggnationen från det laget som man gick upp till Premier League med. Mm. Så spelade på ett väldigt typiskt sätt. Nu behöver man någonting annat, man kommer behöva bygga lite mer expansivt, man kommer behöva lite bredare trupp, man kommer behöva en annan typ av spelare framöver. Dessutom så finns det två stycken lag, just den här upplagan utav Premier League tror jag, som kommer ha väldigt svårt, jag gissar kommer vara parkerade längst ner, vilket gör att det är en plats som det kommer vara ett antal lag som man kommer behöva hålla sig borta ifrån. Det gäller att inte vara sämst of the rest.
Ja, men det, vi kommer ju in på dem säkert. Ja. Vi får se om det är samma två lag som vi anser kommer ligga pyrt till då. Ja. Det finns ju ett som jag är väldigt orolig för som också ska vara med i den ekvationen.
Absolut.
Brentford ingår i en potentiell bottenstrid, tror jag.
Det tror jag också, men det finns tillräckligt många plankor den här säsongen för att man inte, tror jag, som Brentford supporter ska behöva känna en sån jättestor oro, för att man är bättre än till exempel Sheffield United, man är bättre än Luton, man är bättre än några av de andra också. Så att jag tror att man kommer sitta rätt still i båten och sen kommer man fortsätta bygga för nästa säsong och nästa säsong och göra det här ganska smart och metodiskt så som Brighton fungerar, eller att säga Brentford fungerar. Brighton ska vi komma till Brightford. Nu när vi är Brightford.
Många freudianska felsägningar på en gång här nu.
Ja, men Brighton, svåra att sia om, har tappat McAllister, kommer tappa Caicedo.
Kommer de där? Alltså, ja, de kommer ju ingen vart i de där förhandlingarna. Det står ju still fortfarande.
Står ju still. Nej, men jag tror att Caicedo till Chelsea får vi väl...
Jag tror ju den kommer bli av till slut. Nu börjar det pratas om att Chelsea ska gå för Tyler Adams eller Leandro Paredes istället.
Så Tyler Adams tycker jag är en underskattad spelare som jag inte hade haft någonting emot att till exempel Liverpool intresserade sig för. Men jag tror
och
att
Paredes har jag väldigt nära hjärtat ändå. Ja. Otrolig karaktär. Men Brighton, om vi tar dem, den stora utmaningen för dem blir ju just det här klassiska.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kombinera Europaspel med ligaspel, och det är också med en Roberto De Cherbi som återigen då ska försöka få, för där har vi också samma exempel som vi pratade om med Brentford, där ja, alltså laget presterar otroligt mycket bättre än vad kanske varje spelare individuellt egentligen borde göra. Men det är för att alla funkar så bra i det här Brighton-systemet, och De Cherbi har ju bara förädlat det som Graham Potter påbörjade och byggt någonting väldigt bra. Jag tycker de har värvat smart också det här fönstret, alltså James Milner har överhyllat tidigare, den värvningen tycker jag den är smart på alla sätt och vis. Mahmoud Dahoud som de tagit in till från Borussia Dortmund på fritransfer, jätteskicklig mittfältare. João Pedro, mycket pengar de har lagt på honom från Watford, men verkligen, kan ju bli ett utropstecken på topp. Bra konkurrenssituation där också. Mm. Även om Dennis Undav har lämnat på lån till Stuttgart, vilket...
Vilket smärtade dig.
Ja, jag blev väldigt
ledsen. Det kom ett sms här mitt i natten.
Frida Fagerlund så jublade väl borta i Australien, gissar jag på. Bert Verbruggen, jättespännande målvakt de tagit in från Anderlecht som kommer konkurrera med stil. Robert Sanchez skickad till Chelsea istället, där han ska konkurrera med Kepa. Men de har gjort bra värden. Igor ska vi också lyfta såklart. Mm. Mittbacken har varit från Fiorentina.
Man gillar en mittback som bara heter Igor. Rätt upp och ner.
Ja, det är det. Det känns rätt bara. Ja. Nej, men Brighton kommer bli spännande. Sen är så här, många fler ögon på Kauru Mittomar den här säsongen. Verkligen. Kommer han kunna lyfta till samma nivåer? Han var inte jättebra i slutet av den förra säsongen. Det ska vi komma ihåg. Han svalnade ju lite där. Mm. Ganska rejält. Men, och sen såklart tappet av McAllister. Men om det är någonting som Brighton kan hantera, så är det att tappa spelare och ändå fungera lite någon annan som fyller luckan. Det ska bli väldigt spännande att se vad en spelare som Ajari till exempel, hur mycket möjligheter han får den här säsongen. För det kan ju vara en sån spelare de har tänkt ska ta en större roll.
Och så James Milner.
Ja, men som lagpappa och pådrivare och någon som vet vart skåpet ska stå och vet vad allting handlar om.
Verkligen.
Så jag tror att Brighton kommer nog vara bra och sevärda även den här säsongen, även om de tappar en hel del tongivande spelare. Nu verkar man få behålla en del som Mittoma och Estupinian och ja, Ferguson på topp som vi ska fortsätta utvecklas också. Så att, det blir spännande att följa dem.
Målvakts frågetecken också i Brighton ju.
Ja, men som sagt, Verbruggen är en jättebra värvning tycker jag, lovande värvning, och vi får se om det är han eller Stil som kommer att ta första spaden.
Det har sett sådär ut på försäsongen, det jag har sett från Brighton, just det, målvakts i målvaktsspelet var väl Stil som såg lite skakig ut här.
Ja, men alltså, Stil har ju verkligen på något sätt fått en renässans, eller liksom ja, statushöjning som ingen kunde se komma. Alltså när Robert Sanchez petades för Stil, det var ingen som förstod vad som pågick.
Nej.
Folk trodde väl först när det skedde att det här är ju bara någonting för att markera, och sen plötsligt så var Jason Stil första målvakt. Och det är en ganska anmärkningsvärd resa från Sunderland till I Die-dokumentären till starta för ett Europa League-spelande Brighton. Mm. Men jag tror att Verbruggen är värvad för att kanske konkurrera ut honom framöver, men vi får väl se.
Från Brighton då till Burnley, ett av de tre nya lagen för säsongen. Burnley var bara ner och studsade. Nu tillbaka då, ett nytt Burnley får vi verkligen säga, under Vincent Kompany. Har värvat lite, kanske de mest namnkunniga, jag vet inte. Nathan Redmond tillbaks från, vart fan han nu var någonstans? Var han i Turkiet eller något sånt där?
Ja, oklart vad han höll på med.
Vart Redmond kom ifrån. Han kom ifrån från Besiktas, vet du.
Ja, så var det till och med. Burnley har väl mest haft rubriker på deras otroligt fyndiga presentationsvideos under den här sommaren med, ja, just Redmond presenterat det med en klipp från Brooklyn Nine-Nine bland annat. Var väldigt roligt. De har värvat också en annan målvakt som jag väljer att kalla någon New Trafford. Den unge målvakten från fostrad i Manchester City, som vi får se om han kommer ta första spåren. De har ju en duktig målvakt, en tidigare City-talang också i Moric där. Det är en konkurrenssituation på den posten.
Släppte vi inte in ett enda mål under U21-EM, va? Trafford?
Han var ju väldigt bra i U21-EM. Det var ju väldigt många i England som var det också.
Sen hade han inte jättemycket att göra, för att det där engelska laget var väldigt bra under U21-EM. Men tror att det var så att han inte släppte in ett enda mål under så här ordinarie speltid under...
Kan mycket väl vara så. Att köpa loss Beyer var ju viktigt. Han var ju jätteviktig i försvaret också under förra säsongen. Men det spännande med Burnley är just att de var ner och studsade en säsong och upp igen. Men de har också genomgått en fullkomlig förvandling och vill inte kalla det identitetskris, utan de har väl lite någon sorts nytt uppvaknande och fått en ny identitet på att nu är de ju tiki-taka Burnley. Nu är de Vincent Kompanys kortpassningsspelande frejdiga Burnley med Josh Brownhill som någon sorts liksom engelsk Andres Iniesta, jag vet inte, alltså,
det... jag vet inte hur Josh Brownhill blev engelsk Andres Iniesta.
Det är en
stretch.
Ja, det är en otrolig stretch, men han har faktiskt varit väldigt bra i...
Det har han varit. Ja, men det är också tydligt, jag menar, en Wout Weghorst som kommer då tillbaks till...
Men är utmanad.
Ja, exakt, man väljer att inte ens försöka integrera honom tillbaka i truppen och få in honom i det här spelet. Man lånar ut honom istället. Kanske är så att han själv inte var intresserad av att spela för Burnley och att kompani kände att då får vi skicka det. Men på lån till Hoffenheim.
Ja, Bundesliga-fansen jublar givetvis, för Wout har ju större och finare renommé från det han gjorde i Bundesliga och Wolfsburg än vad han lyckats göra i Premier League. Det är konstigt också. Vart inte så lyckat som man trodde det skulle bli United på kort sikt där. Nej. Sen så när han kom tillbaka till Burnley så kändes det att han kommer väl gå in och spela där, för känslan då, återigen, Burnley sociala medier värda att följa, men där var det ju liksom tonen mer att nu är Wout tillbaka, vad kul, nu kör vi. Men sen skickar de alltså honom till Tyskland istället. Borde väl inte vara helt klara Burnley med alltså truppbygget inför säsongen.
Nej, och man ser en väldigt stor skillnad mot Burnley. Man ser ju också stor skillnad på att Burnley, till skillnad från Sheffield United och Luton, de andra två nykomlingarna, är ett lag med helt andra ekonomiska förutsättningar. De har spenderat 700 miljoner på det här transferfönstret utan att sälja i stort sett någonting. Man har en nettspend så här långt, det här fönstret, på 63,4 miljoner euro. Alltså nästan 700 miljoner i nettspend för en nykomling. Jag kan säga att där är inte Luton, där är inte Sheffield United heller.
Nej. Och sen så har Burnley en helt annan grund och fundament.
De har också ett decennium i Premier League bakom sig. Det är två helt olika djur, om vi säger så.
Ja, ja.
Så att jag tror att Burnley kommer... Alltså det är klart det finns ett frågetecken när man då kommer upp och med det här spelet som Kompany har byggt och som har varit väldigt framgångsrika med i Championship.
Och sen möter de City.
Ja, liksom möter man City i premiären. Det är inte det gamla Sean Dyche Burnley längre, och frågan är då, står sig Kompanys fotboll med det här materialet i Premier League? Det är väl den stora frågan.
Mitt gissning är ja. Jag tror det kommer
jag tror också
det.
Att det går i alla fall tillräckligt bra. Och att det kommer räcka till mot de lagen det behöver räcka till. Man måste inte ta några poäng mot Manchester City. Man måste inte ta några poäng mot Arsenal eller Newcastle eller någon av de här. Men man måste slå de andra lagen där nere. Och det tror jag man kommer göra.
Jag tror att...
ganska överlägset bästa championship-lag förra säsongen.
Jag tror Hjalmar Ekdal och gänget inte behöver oroa sig över det nedre sträcken allt för mycket.
Ska bli kul att se vad Hjalmar Ekdal får för förtroende faktiskt här i Premier League.
Verkligen.
Från Burnley till Chelsea då. Hela havet stormar. Nu måste jag läsa innan till här. Spelarna som har lämnat den här sommaren.
Nej, men det kommer ju ta hela avsnittet om vi ska lista upp alla dem. Säga,
Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kolidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edward Mandy, Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu, N'Golo Kanté, Pierre-Emerick Aubameyang, Cesar Azpilicueta, Timothy Bakayoko.
Alltså, Bakayoko tillhör du fortfarande.
Jajamän, hans kontrakt gick ut nu. Jag ville få in det. Ja, men Fofana. Dotter och Fofana. Alltså, ja,
datter har utlånat till. Och sen den andra Fofana som de värvade för jättemycket pengar. Han är ju dessvärre skadad.
Superskadad tyvärr. Nej, men det är en helt sinnessjuk... man har alltså sålt spelare för, håll i dig, 253, nästan 254 miljoner euro.
Ja.
Vi pratar alltså nästan 3 miljarder i spelarförsäljningar på en sommar.
Och här ska vi ju då passa på. Man kan tycka om man vill om att de säljer spelare i paketlösningar till diverse saudiarabiska klubbar. Mm. Man kan tycka om man vill om att de väljer att sälja spelare som Mount och Havertz och Kovacic till direkta konkurrenter i toppen.
Mm.
Men det enda vi har slutat klagat på med Chelsea, men de får ju inte spelare sålda. Ja, titta, det lyckas de uppenbarligen. De är den klubb som har lyckats med det.
Mm.
Och när man tittar på där de värvar in, då är det väldigt tydligt att de har en tanke. Och att det är att de följer det spåret de valde att gå in på i vintras med yngre spelare som ska vara utvecklingsbara på långa kontrakt, som ska bygga en ny stomme i det här Chelsea på sikt. De har Pochettino på plats som tränare. Nu var det ju...
Det är också... Ja. Det är också så här, ja, men man har sålt spelare för nästan 3 miljarder. Man har också blivit av med enorma löneposter i många av de här spelarna. N'Golo Kanté hade skithög lön. Mm. Kovacic hade skithög lön.
Koulibaly,
Aubameyang lär haft skithög lön. Ja, men alltså, många av de där. Sen har man ju då värvat Nkunku. Nu har han visserligen skadat
sig. Det var
sig.
Det jag skulle komma in på. Ja. Det är så fruktansvärt tråkigt att han missar... En stor del är i början av säsongen. Ja. Det var ju den värvning man verkligen såg fram emot att se i Premier League-kostym här också.
Mm. Och det var ju en värvning som var klar redan sen innan. Ju.
Ja.
Så även om den blev den här sommaren så var ju den förhandlad redan tidigare. Nicholas Jackson kommer få... mycket speltid i början. En värvning som jag vet att du har varit lite skeptisk till. Han har sett rätt bra ut på försäsongen.
Han har sett det och jag har börjat liksom vad ska man säga, mjukna mot Nico Jackson här också på hur han sett ut. Nu tyckte jag det var, som sagt, hans och Nkunkus samarbete såg ju väldigt bra ut. Mm. Och det är ju lite oroväckande för Chelsea måste väl nästan nu också gå för en tia innan det här fönstret stänger ifrån Nkunku är borta. Och då är frågan, vad är det för profil man jagar då? De behöver fortfarande...
Först ska de ju ha in Caicedo och det kommer kosta en miljard.
Minst.
Så är det ju. Sen har ju då Chelsea råd. Sen får vi se vad som landar i. Men ja, jag tror att Caicedo kan vi räkna hem. Man har plockat in Robert Sanchez från Brighton då som målvakt för att konkurrera med Kepa. Det är väl Kepa man ska satsa på.
Men Kepa kopplas samtidigt till Bayern München och verkar vara öppen för att kunna tänka sig flytta.
Ja, alltså, det är ju svängdörrar i Chelsea.
Så att, men absolut, Kepa är väl tilltänkt första keeper om inte Robert Sanchez ska liksom det är en ganska jämn konkurrenssituation där om Kepa då blir kvar. Jag tycker att de löste det.
Ska man göra något med Lukaku också?
Jo, men det är ju där de vill skeppa till Juventus för att få Dusan Vlahovic utbyte.
Ja.
Om Pochettino bestämmer sig för att han vill ha Dusan Vlahovic, vilket inte är helt 100% klart än.
Det är ju vem ska göra målen. Det är ju det som är det stora frågetecknet. Alltså Nkunku har ju vräkt in mål i Bundesliga, nu är han skadad. Nico Jackson har inte öst in mål i Spanien. Han har gjort en del, men det är inte så. Det är en kille som kommer från en säsong där han har gjort 30 mål liksom.
Nej, men han har också gjort bättre siffror än både typ Dusan Vlahovic och Rasmus Højlund som vi kommer in på senare. Sen absolut, han gjorde 9 på 8 matcher i slutet av säsongen och såg jättespännande ut då. Jag hoppas självklart att det kommer gå bra för honom. Sen är jag skeptisk till om det är den som kommer att börja ösa in mål. Men sen finns ju sparkapital. De la väldigt mycket pengar på Mikhailo Mudryk. Nu är det dags att liksom ge honom chansen på allvar, att han får spelas in i det här. Nu har han haft en försäsong. Enzo Fernandes kommer ha en mer offensiv roll än man kanske hade under sin första vår i klubben. Och den värvningen, ja, den betalar de ganska mycket pengar för också. Han kommer vara jätteviktig. Jag tycker ändå att det finns, även om man utifrån tänker att det är liksom kaos och elände i Chelsea, att det finns ändå en stringens med det de gör. Ja, Wesley Fofana blir skadad. Vad gör man då? Ja, men då tar man ännu en ung fransk försvarare från Monaco i form av Axel Disasi. Fransk landslagsman. Supervärvning tycker jag. Och försvaret har de på plats. Levi Colwill har fått förlängd kontrakt här nu också. Jättebra att de behåller honom. De har fått in backup på ytterbackspositionerna. Malo Gusto som de gjorde klart med redan i vintras. Han är ju här nu och har sett jättespännande ut som backup till Reece James. Du har Chilwell och Kukureya som liksom vänsterbacksalternativ.
Och där har du dessutom bakom Lewis Hall som är superspännande. Mm. Där jag kan se honom faktiskt få en del speltid. Kommer in ett bud på Kukureya så tror jag att de är öppna för att sälja, om jag ska vara ärlig.
Och titta också på ynglingarna de har värvat in lite under radarn. Leslie Ugochukwu från Rennes, Angelo Gabriel från Santos. Då har du Andrej som ska säkert få mer möjligheter här nu också. Du har en otroligt intressant storm av unga spelare att hämta. Sen vilka av de här som kommer att tillbringa nästa säsong i Strasbourg och vilka som kommer tillbringa den på Chelseas träningsanläggning, det återstår ju att se. Men jag tycker att det man får ge dem är att de ändå har en tydlig plan. Sen om den kommer ge den effekt som Todd Bowley och Chelsea-ledningen och Chelsea-fansen vill ha redan den här säsongen, det ska låta osagt.
Mm. Ja, väldigt oklart. Otroligt myskomatch på många sätt. Liverpool-Chelsea, eller Chelsea-Liverpool på söndag. Två lag vi juryn fortfarande är ute runt.
Ja, det kan man lugnt konstatera.
Crystal Palace, ett lag som har lite såna där farhågor för inför den här säsongen. Jag tyckte de kändes väldigt spännande för ett år sedan med Patrick Vieira, med massa unga spännande spelare, Esse på gång, han som var tillbaka från sin skada, Olise, det fanns mycket, mycket spännande i det här laget. Nu är det Roy Hodgson och vi får väl se ifall Olise blir kvar överhuvudtaget. Wilfried Zaha dragit till Galatasaray. Man har inte värvat speciellt mycket. Man har tagit in den här Matheus Franca.
Ja, det är inte dumt kan jag säga det. Det är inte dumt om man ser till det som har skrivits och rapporterats om honom i superspännande värvning.
Absolut, men han är 19 år. Och det är Roy Hodgson som sitter där. Och det är rätt in i en bottenstrid i Roy Hodgson-fotbollen. Jag är helt övertygad om att Roy Hodgson kan navigera vilket lag som helst genom en bottenstrid. Men det kanske inte är miljön och rollen och uppgiften som en 19-årig brasiliansk offensiv mittfältare får störst utrymme att uttrycka sig, om man säger så.
Men ska man ta den värvningen som en signal på att Olise är på väg bort?
Jag tror det. Alltså, det känns rätt. Tyvärr är det ju rätt hämmande miljö för den typen av spelare om man ska vara lite pessimist. Och dessutom då, om Olise försvinner, som tillsammans med Esse liksom utgör den kreativa som finns kvar i den här truppen, då läggs det dessutom ganska mycket press på hans axlar att göra mycket ur väldigt lite i ett Crystal Palace som jag tror kommer få tufft i år.
Men jag hade hållit med dig för ett halvår sedan utan tvekan på att vad händer här, det här kommer ju bli bara krocka. Sen såg man ju totalfotbolls-Roy här nu under våren.
Vi vet ju vad vi får utav Roy Hodgson.
Alltså, ja, men vet vi
han är ju fan 76 år gammal. Vi har sett honom i 40 år.
Och de spelade helt fantastiskt när han kom in.
Ja, visst. Det var rätt där. Det kommer vara ganska mycket riskminimering. Sen är frågan då hur mycket, Paddy McCarthy, som då är assisterande eller till och med står som manager också, är någon slags adept till Roy här. Hur mycket han, det pratas ju om att han faktiskt ska ta över under säsongen, att Roy på något sätt ska vara en mentor åt och då pratar vi en ganska oprövad 40-åring, eller ja, oprövad, men på den här nivån oprövad 40-åring som ska ta över Crystal Palace. Visst, under liksom någon slags mentorskap av en av de mest rutinerade tränarna i världen. Ändå, jag tycker inte att de har värvat tillräckligt mycket. Jefferson Lerma, absolut, visst, det är väl en habil fotbollsspelare, men jag får inte gåshud direkt.
Matheus Franca, det får jag gåshud av. Men det, som sagt, du har ju helt rätt, det finns ju farhågor givetvis.
Jag bara känner att det här kommer kanske inte vara den typen av matcher där en sån spelare får det utrymmet att uttrycka sig som man vill att en 19-årig brasiliansk offensiv mittfältare ska göra.
Jag tycker den är uppiggande just på att det är en värvning som man inte såg fram sig att Crystal Palace skulle göra. Att det där är en sån spelare som ofta skulle hamna i någon annan klubb och sen kanske bli utlånad eller typ. Ja, men så här.
Känns som en fullhem värvning.
Ja, lite, men fullhem har ju lite mer de tendenserna att kunna hitta på något sånt. Typ West Ham skulle kunna få för sig någon enstaka sommar. Wolves. Men just Palace, det ska bli spännande att se, för de har säkert en tanke med den. Och jag hoppas att det kommer bli bra.
Så får vi se då, för tappar man Olise så tappar man eventuellt sin bästa spelare från förra säsongen. Ja, det är bra att Manchester City som är intressanter för Olise.
Chelsea.
Och Chelsea också. Och det är klart det är en jätte jättespännande, alltså det är en jättefin fotbollsspelare. Så att det är ju, dessutom så finns det ju intressenter på SC också.
Guehi blir väl kvar i alla fall, och det är väl viktigt att få honom kvar i försvaret, tycker jag. Sen är frågan, vem ska göra målen, kan man ställa den frågan här också, centralt på topp. Oddson Edouard har inte riktigt liksom slagit in och gjort den där platsen till sin rakt av.
Nej.
Än, om man vill säga.
Ayo kommer aldrig göra det.
Eller så kommer han alltid göra.
Ja, men det är ju det. Han kommer alltid vara bra, men han kommer ju aldrig göra målen som krävs. Ayo kommer aldrig göra liksom 20 mål på en säsong. Ja. Eller ens 15. Han kommer göra 9.
Det är ändå bra.
Ja, det är ändå bra.
Ja.
Det är bra för att vara han. Jag vet inte, jag tycker Crystal Palace känns rätt så trista i år, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att de kommer vara med där nere. De kan eventuellt räddas av att det finns några sämre lag i den här ligan. Annars så tycker jag att det är ett oinspirerat sommarfönster. Med undantag för den här brasse 19-åringen.
Jag har pratat ner Palace så många liksom inför säsongen så många gånger, så jag känner att jag var trött på den
här
gången. Jag väljer glädjen istället.
Jag har gjort tvärtom. Så nu, i sida här då.
Jag väljer glädjen och Roy istället. Jag tänker att han liksom är äldre dagen och bara känner, men ska vi spela lite kul fotboll?
Nu kör vi, skitsamma.
Ja, varför inte? Jag är ändå pensionerad.
Kul vet jag inte om vi kommer förknippa Everton med den här säsongen. Goodison Park. Ja, men de sitter ju i en rejäl ekonomisk grävsax nu. Har det väl lättat lite grann under sommaren här. Där man i alla fall inte tvingades till panikförsäljningar för att undvika hamna i administration.
Fönstret är inte stängt än.
Och fönstret är inte stängt än. Men man har inte kunnat göra väl speciellt mycket på spelarmarknaden än så länge. Det pratas om en del spelare in fortfarande, och Gud vet att de behöver det. Ashley Young har kommit in, väldigt över de värvning, men jag tror att det är bra. De behöver den typen av liksom rutinerade, alltså, han kan också vinna en match åt dem, Ashley Young. Det är inte en spelare jag har jättemycket till övers för egentligen. Men i det här läget för Everton, man vet att Sean Dyche kommer behöva sina generaler ute på planen. Och det finns lite för få av dem i det här laget. Jag menar, Calvert-Lewin, han är ju så långt från sina tidigare höjder. Neil Mopé, han är ungefär lika klinisk som en bajamaja på Kebnekaise. Och där bakom finns inte så mycket, liksom så här. De behöver ju någon som kan göra mål, för det finns ingen som kan riktigt göra mål i den där truppen. Men det jag framförallt tror är nyckeln för Everton, det är ju liksom, det är ju hela klubben. Alltså, de måste ju göra Goodison till en jävla bunker igen. För att folk åkte till Goodison och hämtade poäng förra året. Och så får det liksom inte vara.
Det ska inte vara acceptabelt.
Det ska inte vara acceptabelt. Det är en av de tajtaste, mest intensiva och känslosvallande liksom platserna liksom i engelsk fotboll. Mm. Du är seriöst en meter ifrån supporterna när du ska kasta inkast. Alltså, det är verkligen så tajt. Och det där har ju spilt över. Det har blivit negativt för Everton, som läktarna har varit så... Ja, men så negativa såklart över hur klubben har skötts och hur spelet har varit och prestationerna på planen. Kan Goodison bli en borg igen? Och jag tror att Sean Dyche är rätt tränare att få Goodison att bli ett fruktansvärt ställe att åka till. Men då kommer man härda ut den här säsongen också, förhoppningsvis. Kunna få lite bättre balans i böckerna och börja bygga någonting igen. Sen så, om några säsonger så ska de ju flytta från Goodison till sin nybyggda arena då nere i hamnen. Och då vill det fan till att man är ett Premier League-lag. För har man då åkt ut så kommer det här ta lång tid att hämta ikapp.
Alltså, jag har faktiskt tippat att de ryker. Och det har jag väl gjort med någon sorts argumentation att de har varit på gränsen så många gånger, lite för många gånger, och jag ser ingen bättring. Alltså, där man kan tala till deras styrkor, absolut, de har ett bra försvar med Tarkovski som kommit in på ett bra sätt och är viktig där. De har Onana på mittfältet. Jag hoppas verkligen de får behålla honom, att det inte dyker upp något sent bud och de väljer att sälja honom, för då är det bara ridå. Men också när de gör en värvning som Arnaud Danjuma. Jag tycker Danjuma är en duktig fotbollsspelare och det kanske han ska göra målen också, möjligtvis.
Mm, möjligtvis.
Men det här är alltså en spelare som då, när han var på väg till Everton, var väl till och med på plats på Goodison Park. Men sen så, nej, jag ändrar mig, jag drar till Spurs istället, som dyker upp med ett lånebud i sista sekund och bara vänder bilen och åker därifrån. Ett halvår senare så har Everton, jag vill veta hur de samtalen har gått till.
Det är så många samtal i det här styrelserummet. Man undrar hur fan det har gått till. Alltså det har ju pågått nu under flera år, så mycket konstiga beslut i den där styrelsen, att man, alltså man har ju slutat häpna. Nej, men alltså, man är bara så här, vad fan som helst kan komma där.
Självbilden för Everton där, när liksom en spelare liksom ändrar sig i sista sekund på det här sättet. Att ta in honom på lån då ett halvår senare och att det är som att inget har hänt. Ja, det ska bli så kul. Vi behöll kontakten med Arnaud. För sådär. Ja, tveksam. Jag är tveksam. Sen absolut, det finns kvalitet, det finns bra spelare. De får behålla Jordan Pickford, det tror jag betyder otroligt mycket.
Verkligen.
Att ha den ledargestalten och profilen och också en väldigt skicklig målvakt.
Mm. Men jag tycker att, jag håller med om det. Jag tycker det finns bra. Nu är Coleman skadad här igen, men de har fått in Ashley Young istället som den här lagpappan, som den här figuren.
Jag är mycket mer skeptisk i den värvningen än vad du är, kan jag säga. Den känns bara trött i mitt tycke.
Ja, men det är klart den är trött i Ashley Young, men jag vet inte, jag tror att Everton behöver det. Men sen så finns ju, jag menar, Idrissa Gunagaye är fortfarande en okej fotbollsspelare. Doucouré är fortfarande en okej fotbollsspelare. Amadou Onana har
en bra fotbollsspelare.
En bra fotbollsspelare. Framförallt har han ju framtiden för sig. Det är en spelare man i framtiden eventuellt, om han kan slipa ner sina tacklingar lite grann och få lite mer kyla i hjärnan, så kan det ju bli liksom en världsspelare av honom.
Det är ju det jag menar, att om de säljer honom i sista sekund i fönstret, då är det ridå, säger jag. Men jag har ju ändå tippat att det blir ridå oavsett, men det är mer för att jag har inte riktigt, jag tror inte på den här idén på att liksom att sättet att klara dig ur är att bygga ett lag som är byggt bara för att klara ett kontrakt. För jag ser ju inte Everton av någon form av potential och möjlighet att överträffa förväntningar och nå över halvan.
Nej.
Och där tycker jag i sig, alla andra så här lag i botten kan man se framför sig att, ja, men de skulle kunna få en liksom riktigt bra säsong och hitta något spel och sen liksom överträffa förväntningar och nå en högre placering. Jag ser inte det scenariot i det här Everton, och det oroar mig inför det som komma skall. Mm. Sen som sagt, Everton är en klassisk klubb som är hemma i Premier League, jag hoppas jag har fel. Men känslan just nu är att de skulle på ett sätt, på något sjukt vänster, må bra av en total reboot. Det står jag fast vid. Mm. Och jag tror att risken finns att de kan behöva inse att det här kommer ske i slutet av säsongen. Men vem vet?
Mm. Tycker också att Dwight McNeil är en spelare som, visst, han var inte superbra när han kom till Everton, men det är en spelare som jag gillar.
Jo.
Och framförallt, jag menar, Sean Dyche vet ju vad han har i Dwight McNeil efter säsongerna, ja, i Burnley. Sådär, vet du, jag bara tittar på stats här. Neil Mopé, han har ändå varit forward i Premier League. Han har spelat 158 Premier League-matcher. Han har gjort 36 mål.
Chef.
Alltså, det är så jävla dåligt. För att vara ändå så pass bra fotbollsspelare. Alltså, man blir inte klok på honom.
Han är starkt bidragande till en av de mer roligare sekvenserna av Arsenal fan-tv man någonsin har sett.
Vad tänker du på då?
Ja, men när, alltså, Mopay var ju inte liksom jättepopulär bland Arsenal-fansen där efter den här matchen i Brighton. Otroliga scener efter det.
Ja. Everton, ja, jag tror också att de kommer eventuellt räddas av att det finns sämre lag i den här ligan. Lite som man gjorde förra säsongen. Det finns ett par plankor som jag tycker att man ska klara sig kvar. Framförallt, jag menar, Sean Dyche, han är, tror jag, det är jävligt osexigt att ha Sean Dyche på Everton, och det är liksom, det är någonting som inte riktigt limmar, men han är ändå rätt person att så här, svetsa ihop de här trubbiga bitarna till någon slags enhet och få Everton så där svårslagna igen. Man ska inte få åka till Goodison och hämta poäng. Det är inte acceptabelt.
Det tror jag folk kommer göra.
Risk för det. Fulham, ett av succélagen verkligen förra säsongen. Marco Silva, kanske är en av de viktigaste orsakerna till det. Han har ju då tackat nej till Saudi-pengar. Han har valt att stanna kvar i Fulham. Det hoppas ju jag kan vara en nyckel till att de fortsätter utvecklas. Sen kan jag tycka att värvningen av Raúl Jiménez inte är så jätteinspirerande.
Nej, det kan man väl inte anklaga den för att vara.
Nej.
Desto mer inspirerande att plocka in Bassi från Ajax tycker jag. Det är väl klart mer spännande.
Får vi väl se ifall Mitrovic får sin pengaflytt till...
Han var ju arg. Ja. För han ville verkligen gå dit och casha in och hänga med Sergej i Al-Hilal.
Vet du vad det här påminner om? Det här påminner om Arnautovic när han ville till Kina och tjäna pengar. Det är verkligen, alltså Mitrovic och Arnautovic, de har någonting väldigt... det finns något som... Det här känns precis som när Arnautovic ville till Kina från West Ham, och West Ham inte sålde honom. Och han vägrade spela.
Alltså Fulham är väl en av de klubbar som har blivit allra mest kraftigt attackerade av den saudiska statliga investfonden, kan man väl lugnt säga, med Mitrovic givetvis då. Fulhams prislapp på honom är ju såklart, de uttalar den, de var ju helt makalöst hög. Sen betyder ju Mitrovic jättemycket för dem, så jag förstår ju på så vis. Men när de också går på Marco Silva på det, det blir, snälla, låt dem vara stackarna, de har gjort en jättefin säsong, låt dem försöka bygga vidare på det här i lugn och ro. Men det verkar de inte få göra riktigt. Men alltså, jag fullar mig inte heller så orolig för. Alltså egentligen, jag tyckte att som sagt, Marco Silva och det där gänget visade förra säsongen båda väldigt gott. De har ju tappat Manor Solomon, ska vi säga så också. Ska ju spela här och i Tottenham. Det är väldigt spännande att se vad han kan få för utrymme där och få för utveckling där. Men annars känns de väl ganska orörda. Palinja kommer ju bli kvar väl, eftersom att ja, han är ju för sig skadad också, eller var väl, drog väl på sig någon skada där på försäsongen. Och framförallt är han väldigt, väldigt dyr, så han var ju inte aktuell att säljas ändå. Andreas Pereira har ju fått någon form av renässans också där på mittfältet, så att nej, men Fulham borde väl ha verktygen på plats för att undvika den allra värsta delen av bottenstriden, det tror jag nog.
Ja, verkligen. Vet ni vad? Det var faktiskt det vi hann på del 1. Vi delar upp det här avsnittet i 2 för att det ska bli hanterbart både för mig och för er, tror jag. Så att vi säger tack här nu från del 1, och i del 2 så börjar vi med Liverpool. Och om ni är snabba med knappen så börjar det avsnittet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det,